Bo Teutenberg är en intressant person på många sätt. Som tjänsteman vid UD under 1960- och 80-talet har han erhållit flera utländska statsordnar. Men han har också belönats för flera insatser inom katolska kyrkan och på det katolska ridderliga fältet. Bo var nyligen i den eviga staden och Vatikanradion talade med honom om hans dagar i Rom och om påven Franciscus. Bo är medlem av påvliga Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden och den första svenska medlemmen av årens stormagistrat i Rom. Och jag inledde med att fråga honom om detta.
Ja, stormagistratet i Heliga Gravens riddarorden har sammanträtt igen, vilket den gör två gånger per år. Och det är ju då ordensledningen som ska lyssna på alla beslut som ska tas och vad som ska göras för att då underlätta de kristna situation i det heliga landet, som då består av Palestina, alltså Västbanken och Gaza, Israel, Jordanien och Cypern.
Och gravriddarorden bedriver ju en omfattande verksamhet. Vad är det den består av?
Det är ungefär 100 miljoner svenska kronor som då varje år kanaliseras ner till den latinska patriarken av Jerusalem, som då håller i skolor, allt ifrån kindergarten till universitet och social struktur. Och i de här skolorna, även i Jordanien och Västbanken, så går alltså både katolska, snedstreck kristna och muslimska elever från kindergarten och uppåt.
Och du är alltså en medlem av ordens stormagistrat. Och hur ser ordensledningen ut i den här orden?
Det är alltså stormästaren först som leder orden. Och det är då utav tradition en kardinal. Det här är ju en påvlig orden det här. Detta är ju en påvlig riddarorden. Alltså den står direkt under påven, direkt under Vatikanens ledning. Med en av kyrkans kardinaler då som stormästare. Och för närvarande är det den ganska nytillträdde tidigare amerikanske ärkebiskopen av Baltimore, Edwin Frederick O'Brien, som är stormästare efter den avlidne kardinal Foley. Under honom har man en assessor som det heter. Och det var ganska intressant, för jag träffade den nya assessoren här igår på våra möten och vår middag. Och det är alltså den förre nuncien i Israel och delegaten till Palestina, Antonio Franco, som ju fortfarande håller i en del av de bilaterala förhandlingarna med Israel, mellan Vatikanen och Israel. Så det är en oerhört intressant person som nu kom in i ordens högsta ledning. Ja, och sedan har du då en generalståthållare och sen har du en generalguvernör som är Agostino Borromeo. Mycket effektiv sådan. Och sen består den då av nästan 50 ståthållarskap. När jag var här förra gången så var de nere i 45 någonting, men det går väldigt fort. Man ökar antalet ståthållarskap för att få in mer pengar till verksamheten. Numera så finns det då så att säga nya ståthållarskap framförallt i Brasilien. Och det är intressant eftersom den nya påven är från Argentina. Och det är ju så att säga i Sydamerika, inte minst i Brasilien, som den katolska befolkningen är dominerande.
Ja, och nu nämnde du påven Franciscus, och då vill jag fråga dig om den kritik som man har riktat mot honom. För det kommer snart ut med en artikel i Signum som berättar om upprättandet av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och den heliga stolen 1982. Mycket tack vare att man löste Dagmar Hagelin-fallet med hjälp av den katolska kyrkan i Argentina. Och media har ju i olika länder ifrågasatt påven Franciscus relationer till den argentinska militärjuntan som styrde Argentina mellan 1976 och 1983. Ligger det någonting i de här anklagelserna?
Det var ju tack vare kyrkans agerande och bestämda uppfattning emot militärjuntan som faktiskt gjorde att vi upprättade en förbindelse med heliga stolen. Så det kan inte stämma, för att alla var under instruktionen i den katolska kyrkan, nunciaturen och ärkestiftet, att inta en bestämd attityd mot den argentinska militärjuntan. Annars hade ju inte de lagt ner så hemskt mycket jobb och besvär på att tillmötesgå våra intressen med den här stackars flickan Dagmar Hagelin, som sedan visade sig vara mördad då. Nu har väl flera andra trätt fram och sagt att det här är inte möjligt. Han stod på rätt sida, och Jag vill egentligen bara föra mitt strå till stacken här och säga att när jag var med på 80-talet och upprättade förbindelserna så var det ju kyrkans anti-militärjunta-inställning som gjorde att vi var så positivt påverkade att man till och med upprättade förbindelser med katolska kyrkan. Så det går inte ihop på något sätt, de här anklagelserna. Det skulle förutsätta då att han hade avvikit ifrån de allmänna riktlinjer som hade utfärdats av påven Johannes Paulus den andre.
Tack för att du nu har orienterat oss lite grann i de här anklagelserna. Och nu har du varit i Rom i ett par dagar. Och vad är då ditt personliga intryck av den nya påven som nyligen firade en månad av sitt pontifikat?
Det är väldigt mycket nytt i den påvliga historien som kommer fram här. Och han är ju uppenbarligen en väldigt ödmjuk person. Bryr sig om individen och den mänskliga människan som sådan. Folket har tagit till sig honom på det sättet man har. Onsdagsaudiensen var alltså 80 000 personer här på en vanlig onsdag här igår. Alltså. Och det är ju mycket som händer. Han har ju tonat ner på påvämbetets lite grann kanske grandör och ceremoniella innehåll. Han uppträder i en vanlig enkel vit kaftan och uppträder ju väldigt, väldigt enkelt och ödmjukt. Det sa man också för övrigt, det är väl ingen hemlighet på ordensmötena här, att kardinalerna känner ju kollegialiteten som strömmar från påven. De känner av det här. Alla kardinaler var mycket gripna utav så att säga, stundens allvar, och de var väldigt starkt påverkade, berättades det för mig, av stundens allvar. Man hade en situation för första gången på 1200 eller 400 år där man skulle välja en påve när det redan fanns en pensionerad påve. Så de var gripna av stundens allvar, var de verkligen. Och man tror väl då på något sätt att han funderar ganska ordentligt på hur kurian ska reorganiseras. För att det skedde ju senaste gången 1982 eller 84 av Johannes Paulus den andre. Så det finns nog väldigt mycket olika idéer hur han ska kunna låta de olika lokala kyrkorna komma in i beslutsfattandet. För hittills har det väl blivit så att kurian har uppträtt som en centralstyrningsapparat utan att kanske så mycket lyssna på de lokala kyrkorna. Och så är det väl också så att väldigt mycket av kristendomens snedstreck katolicismens styrka finns ju numera utanför Europa. Och inte minst då i Brasilien, där ju för övrigt nu Heliga gravens gravriddarorden, det nämnde jag ju förut, har upprättat så att säga nya ståthållarskap. Framförallt den sydamerikanska kontinenten har ju den tätaste katolska befolkningen. Likadant är ju då, kan man peka på utvecklingen i Asien, bortre Asien och även då i Afrika. Medan däremot Europa är ju verkligen bekymmersamt. Alltså.
Och apropå det så vet vi att Sveriges biskop Anders Arborelius har varit här i Rom och att ni möttes igår. Va? Vad kan du berätta om det?
Vi har pratat om en hel del saker här. Vad som har sagts på stormagistratets möten etc. här. Så att jag har vidarefört en del vad jag fått höra.
Vad är den mest positiva trenden som man kan se i kyrkan i Europa då, i synnerhet i Sverige, som du kanske också talade med biskopen om?
Jag tyckte och tycker väl fortfarande att det här med dialogen med de andra religionerna är någonting, tror jag, som Sverige ligger väl framme. Mer väl framme än någon annan. Och det tror jag är mycket biskop Anders förtjänst faktiskt. Dialogen med islam, som jag själv har ägnat mig åt i 30 års tid. Och också dialogen med judendomen. Där tror jag att den svenska kyrkan skulle kunna sätta en hel del bra exempel på att man kan tala med varandra, ha en dialog mellan de tre olika religionerna. Biskop Anders sa till mig någon gång här att det här kan vi ju kalla då för Stockholmsprincipen. Att Stockholmsprincipen, det skulle vara den att de tre religionerna faktiskt har dialog och pratar med varandra väldigt mycket. Så det skulle jag vilja framhäva som en viktig sak, tycker jag.